smell.
Okej. Hälsningar från Finland. Vi kom just tillbaks därifrån och vi hann med. Vi kom klockan 10 på nyårsafton och vi åkte klockan 17 på nyårsdagen. Och ändå hann jag med och predika 4 gånger och träffa en massa människor och så vidare. Väldigt fint tid det. Nu är vi tillbaks på vad vi var innan och vi ska gå till Gamla Testamentet, Andra Krönikerboken. Och vi ska gå från kapitel 20, eller vi ska utgå från kapitel 20 och så ska vi läsa från vers 15 och faktiskt hela vägen till slutet. Det är inte mindre än 728 versar. Nej, men det är 15 versar. Men vi ska göra så här att vi läser några versar i taget och så kommenterar vi. Så det blir 4 olika punkter här om som det här handlar om. Och vi kan säga att titeln för det här budskapet är bönen, den största tidsspararen. Jag pratade med Kerstin förut och man kan tycka då att om man har väldigt mycket att göra, som vi ofta har, och sen så ska man då be, så men det är helt orealistiskt och orationellt, därför att jag ska ju hinna med det här och det här och det här. Så hur ska jag då? Så okej, bönen får liksom sättas åt sidan. Men faktum är att ni vet hur vissa dagar är så här, det känns som att allting faller på plats. Andra dagar känns det som att ingenting faller på plats. Mm. Och om jag har sådana dagar när allting fungerar, då blir jag ju väldigt effektiv. Och skulle inte Gud vara tillräckligt mäktig, han är ju allsmäktig, eller hyfsat allsmäktig som Magnus brukar säga, skulle det här då kunna göra så att mina dagar blir mer effektiva om jag prioriterar honom? Så Luther sa också det en gång, att han hade så mycket att göra en dag att han var tvungen att be lite extra. Och det är liksom någonting som ligger mig på hjärtat mycket. Vi har ju under alla år haft bön och frågan är, det har vi fortfarande, men kanske lite olika former. Men jag vill verkligen återintroducera mera bön. Därför att när vi ber, då verkar Gud. När vi inte ber, då verkar vi själva. Då blir det inte mycket gjort. Och här har vi ett stycke som handlar om en kung. Josafat. Och han hade en situation där han var tvungen att möta ett antal olika fiender som hade gjort gemensam sak mot honom och ville attackera landet och staden Jerusalem. Och så här låter det då från vers 15. Och det är min första punkt här också, verserna 15-17, att lita på Herren. Han sa det, det vill säga Gud: lyssna alla ni av Juda och ni Jerusalems invånare och du konung Josafat. Så säger Herren till er: frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara, till denna striden är inte er utan Guds. Gå imorgon ner mot dem. De drar upp på Hasishöjden och ni ska träffa dem där. Ni ska träffa dem där dalen tar slut framför Jeruels öken. Men då är det inte ni som ska strida. Ni ska endast träda fram och stå stilla. Och ni ska få se Herrens frälsning. Han är med er, ni från Juda och Jerusalem. Frukta inte och var inte förskräckta. Gå imorgon ut mot dem och Herren är med er. Änden är en fantastisk löfte här. Vi ser att lita på Herren, att liksom, det verkar så ologiskt liksom, att, att här har vi en mäktig fiende som drar upp mot oss, eller mot dem. Och allt Gud säger är att var inte rädda, var inte förskräckta. Jag ger er det här löftet, det är en stor skara. Men den här striden är inte er utan Guds. Och vi vet att vi står i en strid, en andlig sådan. Bibeln säger att från den dagen mänskligheten föll i synd så är den här världen under Satans makt. Det står till och med i andra Korinthierbrevet 4:4 att Satan är denna världens gud, dock med ett litet g. Och men Satan är inte vår gud. Gud, den allsmäktige, är vår gud. Och vad han har att ge oss är någonting helt fantastiskt. Och han säger att vi ska låta honom strida. Och vi ska få se Herrens frälsning. Och det talar inte om en andlig frälsning i den bemärkelsen här, utan det talar naturligtvis om en fysisk befrielse ifrån fienderna som hade omringat dem. Och han säger bara, tänk inte på det, frukta inte, var inte förskräckta. Gå ut imorgon, ut mot dem, och Herren är med er. Vilket fantastiskt löfte som han ger. Så att lita på Herren är det första som vi gör. Vi litar på Herren, vi har en situation i vårt liv, vi har en svårighet vi möter. Och jag försöker att lista ut hur jag ska kunna övervinna någonting, hur jag ska kunna på något sätt bli segrande i den här situationen. Men jag kan inte, jag förstår inte, det är en övermäktig fiende. Men allt han säger här är att frukta inte, det här är inte er strid, utan vila bara i det faktum att ni har fått ett löfte och jag ska strida för er. Stå stilla, ni behöver endast träda fram, eller träd fram, och ni ska få se Herrens frälsning. Och den andra punkten här, verserna 18-21. Det är så här, låt dig ledas av Herren. Från vers 18, då böjde Josafat sig ner med ansiktet mot marken. Och alla judamän och Jerusalems invånare föll ner för Herren och tillbad Herren. De leviter som hörde till Kihatiterna och Koraititernas folk stod upp och lovade Herren, Israels Gud, med hög och stark röst. Tidigt följande morgon gick de ut till Tikoas öken. Och när de drog ut trädde Josafat fram och sa: hör mig, ni av Juda och ni Jerusalems invånare. Förtrösta på Herren, er Gud, så har ni ett säkert fäste. På hans profeter, så ska det gå er väl. Sedan han hade rådgjort med folket ställde han upp sångarna som skulle prisa Herren i helig skrud. Medan de drog ut framför den beväpnade Herren, då skulle de sjunga: tacka Herren för hans nåd varar i evighet. De var ledda av Herren att gå ut att strida. Men de hade fått ett löfte att den här striden inte var deras. De behövde egentligen inte ens lyfta sina vapen, utan allt de gjorde, det var att de föll ner, de bad, de började att tillbe Herren, de började att sjunga. Och jag tänker liksom på vilken fantastisk, jag menar, tänker fienden, vad tänkte de egentligen liksom? De hade rustat sig, de var redo liksom, och står de bara och sjunger. Men grejen är liksom att det är Gud som ger seger. Och en sak som vi också kanske ibland, åtminstone praktiskt talat, inte förstår och inser är att vi är skapade till att förhärliga Gud. Och det tycks vara så att det enda som människor inte gör, det är att förhärliga Gud. Man ger sig själv äran, man ger andra människor äran. Jag vet inte vad det kan vara för olika saker. Och ja, Jag vet inte hur jag hamnade där, men ni vet hur det är på internet. Man bara hamnar någonstans där för att man söker på någonting, någonting annat dyker upp. Och sen helt plötsligt så har man bara hamnat någonstans. Och jag hamnade på... den brittiska varianten av... vad heter det nu? Idol heter det så. Därför jag sökte på någon gospelsång eller någonting och då stod det liksom att de blev gospelsjungare blev hånad, sen blev alla överväldigade av någonting. Och det var så roligt för att det var en man, så står han då liksom framför juryn och som vanligt då, om det är en man där som jag vet att gallfeber på mig. Han är så arrogant och alltid liksom, jag har bara sett honom en gång så jag ska inte döma där, men det inslaget var ju så lite speciellt, jag kan inte ens nämna vad det var, men i vilket fall så står han där och säger okej, vad ska du göra då? Och så säger han jag är en kör, säger han då. Aha, vad betyder det då? Har du ätit kören? Han var ganska rund och så här liksom. Och då började alla bua då. Men har du ätit upp dem då? Så därför är du en kör då liksom. Så alla började bua. Nej, jag är en kör. Och sen, jag vet inte hur han har gjort dem, men han började i alla fall. Och så frågade han, vad är du för någonting? Vad jobbar du med? Ja, jag är pastor, säger han då. Jag är en afrikansk man. Okej, kör då. Och sen började han sjunga. Och det var så helt sanslöst fantastiskt. Och han hade folk gömda överallt. De bara dök upp så här liksom från olika håll då, och så sjöng i olika stämmor. Och jag är inte musikalisk, jag fattar ingenting, men det var helt fantastiskt. Och folk var helt överväldigade. Fantastisk text. Och jag tänkte bara på det liksom att vi är skapade av Gud att tjäna honom. Att förhärliga honom. Och hur förhärligar vi honom? Genom att sjunga om hans storhet, om hans väldighet, om hans godhet, om hans kärlek, om hans nåd, om hans plan för våra liv. Och så vidare och så vidare. Och det var det exakt det som Juda gjorde här, kungen Josafat. De föll ner på sina ansikten, de tillbar. De gick ut till striden och de började att lovsjunga med ett fantastiskt löfte i ryggen. Nämligen att Herren skulle strida för dem, att det inte var deras strid. Varför? Jo, därför att Jerusalem är Guds stad. Och det är också intressant, det kanske ni inte vet om, men USA kommer att flytta sin ambassad från Tel Aviv till Jerusalem nu under den nya administrationen. Och ni kan räkna med att det kommer att bli ett ramaskri i världen. Men tydligen är det på gång. Så ni får se. Varför? Jo, därför att Jerusalem är uppkallad efter Guds namn. Och därför så slåss man om den här lilla landremsan där. Och alla har någonting att säga om det och så vidare. Och mest lögner. Så det är väldigt intressant att de gick ut och lovsjöng. Och han sa, det här är inte eran strid. Liksom, det här är min stad. Allt ni behöver göra är att gå ut, visa upp er och tillbe eran Gud. Och någonting kommer att hända. Så vi litar på Herren. Vi låter oss ledas av Herren. Och sedan i vers 22 framåt så lägger vi märke till Herrens arbete. Vi ser vad han gör här. Och när de började att sjunga och lova lät Herren ett angrepp komma bakifrån på Ammons barn och Moab och folket från Seers bergsby. De som hade kommit mot Juda och de blev slagna. Ammons barn och Moab reser sig upp mot folket från Seers bergsby för att ge dem till spillo och förgöra dem. Och när de hade gjort slut på folket från Seer hjälptes de åt att förgöra varandra. Det är fantastiskt liksom. De hade strida med varandra. Och när judamän kom upp på höjden, varifrån man såg ut över öknen, vände de sig mot fiendeskaran och se, det låg döda kroppar fallna på marken. Ingen hade kommit undan. Och jag tänkte på det här liksom att vi vet aldrig hur Gud ingriper i en situation. Hur många gånger har vi inte varit på den platsen där vi säger, ja men nu har jag verkligen kommit till slutet på mig själv. Det finns inte en chans att Gud kan reda ut det här, trots att han är allsmäktig, trots att han uttalade ett ord och hela universum blev till, trots att han skrev en bibel för flera tusen år sedan som varenda ord är sant. Liksom, nej men det är omöjligt. Liksom. Min situation är alldeles för komplex. Så ska jag göra något, ska det bli någonting gjort här så måste jag göra det själv. Men här ser vi liksom, här står vi nu utan vapen, utan att strida och bara sjunger. Det är inte speciellt, jag menar fröjande. Liksom, där står de och sjunger och dessutom sjunger de fall. Nej, men jag vet inte hur de sjöng och hur duktiga de var och så vidare. Men i vilket fall så ser vi, vad gör han? Ja, han sänder någon form av ande bland dem som gör att de helt plötsligt vänder sig mot varandra och förgör varandra. Så att de behöver inte strida. Och det sista då, verserna 25-30. Säger vi, lova Herren. Och när Josafat kom med sitt folk för att plundra och ta byte från dem, fann de bland dem både gods och döda kroppar och värdesaker i stor mängd. De tog för sig så mycket att de inte kunde bära det, och de fortsatte plundringen i 3 dagar, till bytet var stort. Men på 4:e dagen samlades de i Berakadalen. Där välsignade de Herren. Och därav fick platsen namnet Berekadalen, som den heter än idag. Därefter vände alla Juda och Jerusalems män och Josafat i spetsen, glada tillbaka till Jerusalem, eftersom Herren hade låtit dem glädja sig över sina fiender. De drog in i Jerusalem med saltare, harpor och trumpeter och tågade till Herrens hus. Och fruktan för Gud kom över alla länders riken, där de hörde att Herren hade stridit mot Israels fiender. Josafats rike hade nu ro, för hans Gud gav honom lugn på alla sidor. Och jag tänker så här liksom, de lovade Herren, de var glada, de vände tillbaka och de prisade Gud. Och det gör vi också kanske så där 2 sekunder, sen är vi lika otacksamma igen. Men verkligen, varje gång Gud för oss in i en situation och han friar oss ur den och vi litar på honom. Och jag tänker just på det här att hur mycket av det här kan vi tillämpa för oss? Därför att det här var ju Gamla Testamentet, det här var Israel, vi är Nya Testamentet, vi är församlingen, och naturligtvis var det här en fysisk strid som ägde rum för några tusen år sedan. Men vi står i en andlig strid och principerna och tillämpningen är också för oss. I bemärkelsen att vi kan också lita på Herren. Den strid vi står i, den andliga striden, en fallen värld, demoner, Satan, vår egna syndanatur. Allt detta står emot oss. Och liksom, ibland känns det som att det är en totalt enad front. På tåget så var det ett par, ett skånskt par där, och de betedde sig så jättekonstigt. Liksom, jag var givetvis i min egen värld som alltid och läste och så vidare, men då och då så liksom tittade jag upp och de verkade så jättekonstiga. Jag tänkte, vad gör människorna? Vad håller de på med? De liksom klättrade på varandra och de satt så konstigt och allting. Och sen så såg jag då att helt plötsligt satt de och läste. Ja, då var de sådana här yoga-freaks då liksom. Så de höll på liksom med olika grejer där. Det var helt sjukt. Och jag tänkte liksom att liksom, vilka saker som människor fyller sina hjärnor med. Helt otroligt liksom. Det var sånt kaos i deras liv. Det var helt otroligt. Och ibland så tycks det som att alla olika kaotiska ideologier som finns där ute, de har kanske inte så mycket gemensamt på ett sätt, men de har en sak gemensamt, och det är att de tycker inte om bibeltroende kristna. Så det känns som en enad front mot oss. Och man kan tycka att liksom fienden är överväldigande. Och i det här fallet, tre olika folk hade slutit upp för att tillsammans gå mot Jerusalem. Men vad gör Herren? Jo, han säger, bryr inte om dem, jag tar hand om dem. Gör bara vad ni behöver göra. Gå ut och ställ upp er och lita på det här. Striden är inte eran, den är min. Och jag kommer att vara med er. Och de lät sig ledas av Herren. De gick ut, de gjorde vad Gud sa. Och många gånger liksom när man tar det här första trevande steget. När Gud säger någonting. Men Gud, vänta lite nu. Det här är helt ologiskt. Skulle jag träda fram i den här situationen? Eller skulle jag liksom säga någonting här? Eller göra någonting här? Det är ju helt emot allt sunt förnuft. Och Gud säger liksom, ja. Det kan tyckas så. Men det är min strid. Och allt jag begär av dig, det är att du har ett vittnesbörd. Att du har ett vittnesbörd om att jag är den sanne levande guden. Och att jag ska strida för det. Och ibland så tänker man liksom, tänk om Gud inte gör det då. Och jag står där med skägget i brevlådan. Och, eller skägget i postkassen som det heter på norska. Sunniva sa det en gång. Men där stod jag med skägget i postkassen. Och jag tyckte det var kul. Men i vilket fall. Tänk på det här. Att Gud gör det. Men rättvisa är någonting som vi vill ha. Vi längtar efter. Och ibland så kommer rättvisan omedelbart. Det är det vi gillar. Någonting händer. Någon säger något dumt. Sen direkt efter så snubblar de. Och bryter benet. Och tänker, ja, liksom. Rättvisan skipades omedelbart. Och sen ibland då så är det så här. Liksom, nej, det händer ingenting. Och sen så här, 10 år senare. Så råkar den här personen illa ut. Och vi liksom, ja. Förr eller senare så blev det rättvisa här. Det är en sån här uppskjuten rättvisa. Men det finns också en slutlig rättvisa. Och den är inte säkert att vi ens ser i detta livet. Men vi har blivit lovade detta. Det finns en dag när Gud ska hålla räkenskap med alla människor. Alla människor ska stå inför honom. Och redogöra för sitt liv. Och på den dagen, oavsett vad folk har gjort, så kommer Gud att skipa rättvisa. Och så vi måste lita på det. Ibland är det så att Gud ger oss inte rätt nu eller än senare. Utan kanske bara evigheten. Det finns många exempel på det. Människor som har varit förföljda som kristna. Och inte fått möjlighet liksom, att se rättvisa mänskligt talat i sitt liv. Men lägg märke till Herrens arbete. Och det gjorde de också. De såg hur Herren vände de här tre folken mot varandra. Och det såg Gud gör. På ett eller annat sätt. När tiden är inne. Ja, då händer det. Och de började att lova Herren. De vände tillbaka till Jerusalem. De tackade och de prisade Herren. För vad han hade gjort. Och det får också vi göra. Och låt oss inte missa den biten verkligen. Och jag älskar den här sista versen där också. Det står att nu hade riket lugn och ro. Hans Gud gav honom lugn på alla sidor. Ingen annan än Gud kan ge oss frid. Och jag kommer ihåg för ett antal år sedan när vi har ju talat om Jerusalem nu. Pastor Ben och Rimona. Jag har ju varit i deras lägenhet en gång och den är väl, jag vet inte hur stor den är, men kanske som den här ungefär, jag vet inte, den är inte liten men den är inte jättestor heller. Men så har de en så enormt stor balkong, så att balkongen är alltså större än hela lägenheten. Och det är sån där liksom uppe på, det är sån där, som en slags etagevåning, så att det är ju egentligen ett tak då. Och så är det en sån där liten mur runt så här. Och jag vet att när Israel var under attack så satt de liksom där och drack kaffe på balkongen och missilerna regnade in över stan där och liksom
Pastor Ben sa liksom att ja, men liksom det är i stormens öga, det är lugnt liksom. Vi litade på Herren. Och jag bara såg den där bara liksom där sitta liksom. Kom in över stan. Och jag tänkte just att lovprisa Herren. Och han hade lugn på alla sidor, den här kungen. Varför? Därför att han litade på Herren. Han gjorde det som Gud ville. Han lät sig ledas av honom. Och han lade märke till hans arbete. Han såg hur han verkade. Och han började att lovprisa honom för hans storhet. Och den här tankarna, de här tankarna och den här principen kan vi också tillämpa i vårt eget liv. Därför att Gud vill göra samma sak för oss som individer och även som församling. Han vill verkligen visa sig stor. Och jag knyter bara an de här tankarna till just bönen. Att be är att lita på Gud. Jag vet att jag inte kan hantera situationen själv. Jag ber, jag ser honom verka, och när han har gjort sitt verk så lovprisar jag honom och han blir förhärligad. När vi ber, bär frukt, bär mera frukt. Och det är en fantastisk förmån vi har som kristna att få tillhöra honom och lita på honom, låta honom strida för oss. Därför att den striden vi är i, den är överväldigande. De fienderna vi har kan vi aldrig besegra i vår egen kraft, i vår egen styrka. Men om Gud är för oss, vem kan vara mot oss? Står det i Romarbrevet 8:31. Och det är ett löfte att stå på. Så här, vi tackar dig för de här tankarna. Vi ber att du signar dem till våra hjärtan. Josafat och hans stad, hans rike där, och hur de var ansatta på alla sidor. Fienden hade gaddats ihop sig mot dem, men han litade på dig, han lät sig ledas av dig, och han såg dig verka i situationen. Han lovprisade dig när han vände hem från fältet. Vi tackar dig för det, Jesus. Välsigna oss nu. Vi samtalar om detta i ditt namn. Amen. 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 Amen.